Du lyssnar på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström.
All right, då kör vi.
Välkomna. Erkänn, Fatima.
Vad?
Erkänn att du satt upp den.
Vad för någonting?
Alltså löpsedeln. Hänt i veckan, löpsedeln. Det är ju du och Agneta Fältskog på löpet.
Alltså allvarligt, jag har inte fått löpet.
Nej.
Ja, om någon har något över kan de gärna skicka det till mig. Helst inramat och med hjärtliga hälsningar, tycker jag.
Ja, för du vet, det står så här. Känd kriminolog trädde fram. Abba Agnetas nya mardröm.
Mm.
Nu är du bra mallig, va?
Ja, det tycker jag väl. Lite får jag väl vara.
Var ska du sätta upp den, alltså löpet?
Jag tror sovrummet. Du vet, jag har en liten smal vägg som är precis när jag vid lampknappen, precis när jag går ut ur sovrummet på morgonen. Där tänker jag att det kan vara bra att den sitter. Så ser jag
du,
den.
Det blir fint.
Ja.
Ja,
tjusig bild var det också.
Snygg eller fin liksom självförtroendehöjare, va?
Ja, alltså det är klart att jag är glad om jag ska vara seriös ett ögonblick. Jag är jätteglad att man uppmärksammar mitt arbete och i stora delar mitt tyckande och låtande. För att det är ju inte så att jag uttalar mig bara för att uttala mig, utan det här tror jag är en potentiell risk. Så det är klart att man uppskattar att någon lyssnar på det man säger. Och att få synas i det här sammanhanget, ja, det är inte illa för en gammal kärring, tycker jag.
Förra veckan, som sagt, vi pratade om Agneta Fältskogs stalker. Vad var han hette, den där knäppjöken?
Gert van der Graaf.
Graaf?
Ja.
Alltså stackars systrarna Graaf. Tänk att dela efternamn med en sån där vettvilling. Inte kul, va?
Nej, det blir som den här stackaren som delar namn med Kim Walls mördare där någonstans, ja, i Sverige.
Peter Manson.
Ja, exakt.
Just det. Du, ibland är världen bra liten. Du vet det där med Agneta Fältskog?
Ja.
Det var ju Per Agnar som från början berättade om sin stalker. Hon hade skickat massa brev.
Ja, tanten med hönorna, ja.
Ja, och Per, han ville veta mer om Agneta. Och det var ju då det kom på tapeten, så att säga.
Ja, just det. Och jag uttalade mig som ledde till att man ville höra mer, ja.
Ja, men exakt. Mm. Och vet du att jag faktiskt delat luft med Agneta och Per Agnar samtidigt?
Okej, hur då?
Jo, det var så här, 1997. Ted Gärdestad, han hade precis tagit livet av sig.
Ja, just det. Och jag minns den dagen.
Sorgens
dag. Det var en sån fantastiskt solig dag, och jag vet att jag jobbade med en uppsättning inför lyckta dörrar av Jean-Paul Sartre på en teater i Västerås. Och i pausen där så kommer vi ut och så får vi höra detta fruktansvärda.
Det var faktiskt en solig dag, jag minns det också. Och bara en kort tid innan, då hade jag varit hemma hos Ted Gärdestad.
Ja.
Han bodde faktiskt i källaren hemma hos sina föräldrar. Han var i inte bra skick. Han satt och kedjerökte och var liksom nipprig. Och sen så kastade han sig framför tåget, han tog livet av sig. Mm. Sen på begravningen, då satt jag och Agneta Fältskog längst bak bredvid varann i kyrkan. Och framme vid altaret, gissa vem som stod där?
Per Agnar.
Ja.
Vad framförde han?
Han var det, vad kallas det när man inte är präst, men säger man officiant?
Ja, han var alltså borgerlig begravningsofficiant.
Ja,
ja, men så underbart, mitt i alltihop.
Ja, och han gjorde det, alltså som, det var bättre än en teaterföreställning. Jag minns de där orden, han stod där och liksom höll hov och sa så här att någonstans finns det kärlek. Någonstans finns det frihet, men säg mig, var är någonstans? Jag tror att det var en av de frågor som bultade hårdast i Teds sökarsjäl.
Oj, ja, det var mäktigt. Ja, jag ryser när jag hör det nu.
Ja, det var bra.
Mm, mycket bra.
Apropå Agneta Fältskogs stalker här, apropå knäppjökar. Fatima, för någon vecka sedan, det blev väl känt att Bianca Ingrosso också har en sån här stalker.
Ja, jag höll på att säga, har hon bara en? Men det är ju en som särskilt har utmärkt sig.
Vet du något om den här?
Ja,
vad är det för någon?
Inte annat egentligen än att 24 maj så häktas en man på sannolika skäl, vilket ju liksom är den högre graden av misstanke. En man i 40-årsåldern då för att ha utsatt för det här som man kallar för stalking gentemot Bianca Ingrosso. Man har lagt märke till honom utanför Kaja-butiken när den öppnade under våren, och han har hängt utanför butiken från öppning till stängning då liksom typ alla dagar sedan dess. Och han lär också ha befunnit sig, man har sett honom på ett flertal ställen alltså där Bianca Ingrosso också har uppehållit sig. Han lär ha varit på Grand Hotels spa och suttit där utanför, när hon var där då, och suttit där utanför i flera timmar samtidigt som det var uppenbart att han liksom inte var där för att ha en spadag själv. Han deltog inte liksom i någon sparitual.
Usch.
Och så ska han även ha skrivit till henne på sociala medier och skickat meddelanden som uppfattas som, citat, obehagliga. Så att ja, till slut så sammantaget ledde detta till att man häktade honom.
Du, det känns lite grann som att det går en stalkervåg över landet. Vi har en fråga från Gunilla. Hon skriver så här: med stor behållning lyssnar jag på Per Agnars berättelse om sin stalker. Kvinnan som skickat 4000 brev och hotat att ta med Per till hennes faders grav.
Ja, just det.
Jag läste precis om en annan stalker i Värmland som precis dömts till vård.
Mm.
Och då undrar Gunilla, får stalkers alltid vård eller kan det bli fängelse?
Nej, men alltså huruvida man får vård eller om man döms till fängelse, det handlar ju om ifall man lider av en allvarlig psykisk störning eller inte vid tidpunkten för det här brottet som man har begått. Och just stalking och olaga förföljelse, det är ju en sån här brottsrubricering som omfattar en brottslighet som pågår under lång tid, alltså av varandra sammanhängande eller med varandra sammanhängande tillfällen under längre tid, och ett upprepat beteende som den här mannen då som står och hänger utanför butiken, förföljer henne när hon går på spa och även skickar meddelanden i sociala medier. Typiskt.
Och det känns alltså lite sjukt.
Ja, det är nog inte ett riktigt, riktigt friskt beteende. Men det är ju skillnad mellan att ha någon form av psykiatrisk åkomma och att vara det som lagen menar allvarligt psykiskt störd. För att det här med allvarligt psykiskt störd är fortfarande en juridisk definition. Det får vi inte glömma. Det är ju inte en psykiatrisk definition. Utan det handlar ju om att du ska vara i ett sånt tillstånd att du på något sätt faktiskt inte riktigt förstår eller åtminstone har en begränsad förmåga att sätta dig in i och förstå vad det är du har utsatt en annan person för.
Vår kära lyssnare Gunilla, hon vill veta mer om Säffle-ståkaren. Kristoffer, rulla bandet.
Vi befinner oss i Värmlands tingsrätt i april 2025. Vanligtvis i den här rättssalen är det stölder, narkotikabrott, skattebrott och familjerelaterade mål som avhandlas. Men idag väntar ett desto ovanligare mål för rättens medlemmar. En olaga förföljelse av en 38-årig kvinna vid namn Sandra. Under 4 års tid har Sandra förföljts av en 63-årig man bosatt i Säffle, där även Sandra bor. Mannen, som vi väljer att kalla för Magnus, står åtalad för att ha utsatt Sandra för ett stort antal störande kontakter och andra hänsynslösa beteenden. Han har bland annat stått och stirrat på henne och lyst på henne med en ficklampa. Sandra har befarat att hon ska bli överfallen av Magnus. Magnus, som till slut gripits av polis och häktats. Nu har Magnus satt sig till rätta i Värmlands rättssal. Vid sin sida har han sin försvarsadvokat Sara Roneus. Kammaråklagare Henrik Lund kommer att gå mycket varligt fram i sin utfrågning av Magnus, den 63-årige mannen. Och den mjuka förhörsstilen har en mänsklig förklaring. Magnus har en medfödd hjärnskada som orsakat honom en svår intellektuell funktionsnedsättning. Magnus allmänintelligenta förmåga beräknas ligga ungefär på en femåringsnivå. Kammaråklagare Henrik Lund.
Hur känns det för dig att vara här idag?
Ja.
Hur känns det?
Ja, det så det.
Ja. Misstänkt jag har begått brott mot Sandra.
Mm.
Vad tänker du om det?
Ja, jag vet inte.
Nej. Jag kommer ju försöka först då att du ska berätta själv om det här.
Mm.
Då tänkte jag först ställa några frågor först.
Ja.
Jag har redogjort för att du arbetar inom kommunen.
Ja.
Är det riktigt?
Mm.
Stämmer det?
Ja.
Vad jobbar du med?
Ja, jag klipper gräs lite grann och allt möjligt.
Henrik Lund, åklagaren, vill veta vilka arbetstider Magnus har. Magnus, som klipper gräsmattor åt kommunen, berättar att hans arbetsdagar börjar vid 7-tiden på morgnarna och slutar vid 4-tiden på eftermiddagarna. Han brukar ta sig till och från sitt jobb på en mopedbil. Vid ett antal tillfällen under de senaste 4 åren har Magnus stannat sitt fordon alldeles utanför Sandras bostad. Magnus har också stått och lurpassat utanför Sandras arbetsplats. Åklagare Henrik Lundin vill veta varför han gör så här. Magnus svarar att han inte vet varför, att det bara blir så ibland. Magnus brukar vakna i ottan redan vid 4-tiden. Då tömmer han diskmaskinen, läser tidningen och tar en promenad i Säffle.
Vart går du då då?
Jag är ute och går lite.
Ja, kan du berätta vilket område i Säffle du går i?
Ja. Jag går lite överallt som jag känner.
Ja.
Mm.
Vet du vart Sandra bor?
Ja, det vet jag.
Ja. Brukar du gå i närheten av hennes bostad på morgonen?
Ja, ibland.
Ibland?
Mm.
Varför gör du det då?
Ja, jag vet inte varför. Jag kunde gå till en annan väg om jag ville.
Ja. Just det. Du har ju hört av polisen vid flera tillfällen.
Ja.
Då har det handlat om att du ska ha uppehållit den nära Sandra och så.
Mm.
Vad har du tänkt om det då när du har blivit hört av polisen om det?
Ja. Jag vet att jag har gjort fel.
Du vet att du har gjort fel?
Mm.
Ja. Och vad är det du har gjort fel då?
Ja. För jag äter henne.
Mm.
Jag vet att jag har gjort fel.
Varför gör du det då?
Det är inte meningen.
Nej. Och när du säger inte meningen, kan du berätta lite mer om det?
Ja, jag vet inte riktigt.
Magnus kan inte förklara sitt beteende. Inte heller varför han fortsatt närma sig Sandra, trots att hon både sagt till honom att han inte får göra det och att polisen har pratat med honom om saken. Magnus har dömts till kontaktförbud, som han inte hållit utan brutit. Sandra berättar att hon bott i Säffle i 13 år, att hon har man och 3 barn. Hon arbetar på en lunchrestaurang på orten och hennes arbetsdagar börjar tidigt, redan vid 5:30 på morgnarna. Sandra började arbeta på restaurangen 2020. Något år senare reagerade hon på att allt inte stod rätt till med en av Säffleborna, nämnda Magnus.
Vad var det du reagerade på först?
Att han var bara utanför arbetet så tidigt på morgonen och kom närmare hemmet efter ett tag. Mm. I början var det ju bara utanför arbetet.
Vad gjorde han utanför arbetet?
Han bara strök runt. Tittade in genom fönstren och bara var där. Och det var ju ingen annan som såg honom mer än jag. Eller?
Är du själv där på morgonen? Eller?
Jag är själv där. På måndagar är jag själv 1 timme och resten av veckan är jag själv 30 minuter.
Åklagare Henrik Lundin presenterar ett pärlband av bevismaterial mot Magnus. Bland annat i form av polisanmälningar om ofredanden och överträdelser av kontaktförbud. Bland bevisen finns också Magnus egna dagboksanteckningar. Likaså Sandras filmer och foton. På flera av bilderna ses Magnus stå en bit bort, utomhus. Han stirrar på henne och lyser på henne med en ficklampa. Sandras man har konfronterat Magnus vid 2 tillfällen. Båda gånger utan önskat resultat. Magnus, 63-åringen, har fortsatt sitt beteende.
Vid något tillfälle ska det ha hänt, har jag förstått, att han har befunnit sig med någon form av ficklampa. Kan du berätta om något om de tillfällena? Vart har det varit, ja, i vilka situationer?
Utanför mitt arbete. När jag sa till honom att han var på väg ifrån mitt arbete och jag var på väg till mitt arbete. Och då så när jag hade cyklat förbi honom så stannar han och vänder och ska gå efter mig. Och då har jag tröttnat lite så jag vänder mig om och säger att du kan gå härifrån. Jag vill inte att du följer efter mig. Men han svarar ju aldrig. Men han tar upp sin ficklampa och börjar lysa på mig. Och då känner jag att det är jätteobagligt. Så jag börjar rulla med min cykel mot mitt jobb. Och då börjar han gå mot mig. Och då bara skyndar jag mig in. Jag slänger min cykel på gräset och så springer jag in och låser in mig.
Sandra får anpassa sitt liv efter Magnus besatthet och förföljelse. Hon vistas ogärna utomhus eftersom hon vet att Magnus kan dyka upp var som helst. Hennes vänner och bekanta och hennes man får köra henne till jobbet och hämta henne. Det här är något som har påverkat Sandra och hennes mående. Hon berättar om ett tillfälle i oktober 2023 då hon precis slutat ett arbetspass. En bit bort stod han igen, Magnus, och började åka efter henne. Hon tog då in på en väg med vägbom. Sandra skrek, citat, "Vad fan vill du?" slut citat. Och Magnus stirrade. Sandra cyklade förbi förskolan Pluto. Då körde Magnus förbi och stirrade på henne. I det läget valde Sandra att ta en annan väg hem. Men i en backe en bit bort mötte hon Magnus på nytt. Hon började gråta, ringde sin man och bad honom komma till platsen. Därefter cyklade Sandra iväg. Hon bröt ihop och upplevde att hon inte orkade mer.
Kan du se vart han tar vägen då?
Nej, det kan jag inte. Och jag bara bryter ihop där på förskolan, för jag orkar liksom inte. Men min man hittar honom inte heller. Han har väl åkt därifrån.
Mm. Och det här är ju sista tillfället som omfattas av ofredandena. Sen så blir det kontaktförbud. Mm. Märker du någon skillnad sen när det blir kontaktförbud?
Nej, lite kanske, men inte jättemycket. Alltså, han håller ju uppe några dagar och sen så är det igång lika, liksom.
Vid det här tillfället, hur mådde du efter det här tillfället? 26 oktober?
Fruktansvärt dåligt. Mm. Jag vill inte gå ut eller någonting, jag vill bara vara hemma. Stäng in mig, liksom. Jag är inte med och handlar eller någonting längre.
Vi ska snart höra Magnus igen, den åtalade mannen. Men först läser jag ur ett mejl som Sandras juridiska ombud, advokat Tony Elner, skrivit till Fråga kriminologen. Tony skriver, citat, att arbeta som målsägande biträde innebär vanligtvis att man träffar människor som blivit utsatta för brott och som inte sällan befinner sig i psykiskt påfrestande situationer. Så var det också i uppdraget för Sandra. Det som skiljer det aktuella målet från de flesta andra mål är bland annat att Sandra var utsatt för brott under mycket lång tid. Gärningarna har inneburit att Sandra varit tvungen att planera sitt och sin familjs liv utifrån att minska risken för att bli utsatt för brott. Olaga förföljelse är upprepande till sin natur och Sandra har blivit utsatt i anslutning till arbetet, på väg till och från arbetet men också i närheten av sin bostad. Härigenom har det inte bara påverkat Sandra utan också hela hennes familj, vänner och kollegor. Slut citat. Vi går tillbaka till Värmlands tingsrätt och Magnus, den åtalade mannen. I väntan på att rättegången ska inledas har han varit frihetsberövad och häktad. Det här har varit en svår tid för Magnus som har en svår intellektuell funktionsnedsättning. Under livets gång har han fått mycket hjälp och stöttning av sin mor som nu är död. Det här är något som åklagare Henrik Lund vill prata med Magnus om.
Jag vet att du har stått nära din mamma.
Ja.
Ja. Och nu vet jag att du kanske blir känslosam, men hur var det? Pratade ni en del om det här, att du följde efter Sandra och så? Var det någonting som du och din mamma pratade om?
Ja.
Ja. Vad sa hon till dig då?
Jag vet inte.
Nej. Hur har det varit? Hade du nära kontakt med din mamma?
Ja.
Ja. Har hon tagit upp det här med att, att du inte ska följa efter Sandra?
Ja.
Det gjorde hon. Är det någon mer som har pratat med dig om det? Polisen pratade ju med dig och din mamma tog upp det med dig.
Ja.
Hur är det med din arbetsplats?
Ja.
Har de sagt till dig också?
Ja.
Ja. Vad tänker du om det då, att andra säger så då?
Ja, jag vet inte.
För det här är väl personer som du litar på. Du litar väl på din mamma, gjorde du väl, och din chef och så.
Ja.
Om de säger att du inte ska följa efter, hur kommer det att säga att du ändå gör det?
Jag gör det ändå, men jag kan inte hjälpa.
Du kan inte hjälpa det?
Nej.
Nej. Har det hänt tidigare att du har följt efter andra personer än Sandra?
Nej.
Tidigare i ditt liv?
Nej.
Nej. Och innan det här hände då, hur kom det sig att du började skriva upp Sandras tider och arbetstider och ta reda på vart hon jobbade och så? Eller fick veta det? Hur kom det sig att det blev så från början?
Ja, jag vet inte. Det blir bara så när jag är pappi.
Vad sa du nu?
Det blir bara så när jag är pappi och då skriver jag.
Ja, du hade ett papper när du togs av polisen senast här.
Ja.
Vad var det för papper?
Ja, hennes tider. Hennes tider,
ja. Ja.
Mm.
Och är det Sandras tider det?
Mm. Och det står jag fört.
Det har du skrivit upp?
Mm.
Har du svårt att komma ihåg tiderna då? Eller varför är anledningen till att du har skrivit upp dem?
Ja, jag har svårt.
Du har sett Sandra. Nu ser jag ju att du mår dåligt här, men har du sett Sandra? Mår ju också dåligt av det här.
Ja.
Ja. Har du förstått att hon har mått dåligt under tiden här också?
Ja.
Ja. Hur kommer det sig ändå då att du inte orkar och bryta det där? Har du försökt att ta hjälp på något sätt?
Nej.
Nej. Tack.
Nu vänder sig Tony Elner, Sandras målsägande biträde, till Magnus. Precis som åklagaren väljer Tony att bemöta Magnus på ett lugnt och varsamt vis.
Jag har några frågor till dig, men jag tror inte att det blir jättemånga. Du har ju berättat här att det förekommer, som jag har förstått dig, att du följer efter Sandra.
Mm.
Ja, hur tror du att det blir för Sandra när du följer efter henne?
Hon blir rädd.
Ja. Är det någonting du vet eller någonting du tror?
Jag tror det.
Ja. Har du märkt på henne att hon blir rädd?
Ja, ja.
Hur märker du det?
Jag ser när ni blir rädd. Jag är ingen farlig.
Nej. Men du har sett att Sandra blir
rädd i alla fall.
Mm.
Och så berättar du att du har varit i närheten av Sandras hus.
Ja.
Hur vet du vart Sandra bor?
Och jag tog reda på det.
Ja. Hur tog du reda på det?
Jag åkte den vägen väster. Ungefär.
Okej. Och här i början av i morse när vi var här så gick ju åklagaren igenom de filmer som finns där Sandra har filmat och säger att det är dig hon har filmat.
Mm.
Ja. Din uppfattning, är det du på de filmerna?
Ja.
Ja, på allihop?
Mm.
Ja. Och hur länge har det varit på det här sättet då att du har följt efter Sandra?
Jag minns inte.
Nej. Kan du säga någonting om du gissar Hur länge det kan ha hållit på?
Nej.
Nej. Och det är jättebra att du gör på det sättet att du säger till när du inte vet.
Mm.
Och det rätta mig om jag fel här, men eller fick du frågan från åklagaren om du har lyst på Sandra någon gång med din lampa?
Ja.
Ja, har du gjort det?
Ja.
Ja. Hur många gånger har du lyst på Sandra?
Två gånger.
Mm. Och varför gör du det?
Jag vet inte.
Nej. Och hur tror du att det blir för Sandra när du lyser på henne?
Hon blir rädd.
Ja. Har du lyst in i Sandras, på Sandras arbetsplats någon gång?
Mm. Ja, det kanske jag har gjort.
Mm.
Förhöret av Magnus närmar sig sitt slut. Magnus är nu starkt känslomässigt påverkad av det som sagts i rättssalen. Nu väntar bara några sista frågor som han ska få av sin advokat Sara Roneus.
Har du pratat med Sandra någon gång?
Nej.
Nej. Hur nära Sandra har du varit?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
Är det närmare än vad du sitter med henne idag?
Väldigt.
Nej. Nu hörde du när du satte ner det förut att Sandra säger ju att hon är rädd att du skulle överfalla henne. Att det är det hon är rädd för. Vill du säga någonting om det?
Nej, jag ska inte göra.
Nej. Och hur känns det att hon är rädd för dig då?
Och det är inte mening.
Nej.
Mm.
Nej. Du sa förut att du inte är farlig.
Nej.
Jag tror jag stannar där om det inte är någonting som du känner att vi har glömt.
Nej.
Rätten överlägger och domen mot Magnus, han som förföljt Sandra i 4 års tid, meddelas. Magnus döms för olaga förföljelse. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det är en dom som sannolikt kommer innebära att han kommer få en mycket lång och sluten vårdtid. För sina gärningar döms också Magnus att betala ett skadestånd till Sandra, ett belopp på 96 800 kronor. I domen skriver rätten, citat: bedömningen från de rättspsykiatriska utredarnas sida är att Magnus helt saknar förutsättningar att sköta ett hushåll, ens med stöd, och att någon form av boende med ständig tillgång till personal är den enda rimliga lösningen. Slut, citat. Värmlands tingsrätt skriver vidare, citat: på grund av Magnus psykiska störning finns även en beaktansvärd risk för att han gör sig skyldig till brottslighet av allvarligt slag. Slut, citat. När förhandlingen i Värmlands tingsrätt är över är också en 4 år lång era av förföljelse till ända. För Sandras del. Hennes advokat Tony Elner på Klara advokatbyrå skriver till Fråga Kriminologen-podden. Citat: Sandra har anmält ett mycket stort antal händelser till polisen och genomfört alla tänkbara åtgärder i syfte att få den brottsliga gärningen att upphöra. Trots detta har de brottsliga gärningarna mot henne fortsatt. Detta har givetvis inneburit ett mycket stort lidande och det har funnits stunder då Sandra känt sig övergiven av samhället. Genom tingsrättens dom ändrades den känslan och Sandra upplever att hon äntligen blivit hörd och att domstolen har förstått henne och den situation som gärningsmannen försatt henne i. Sandras förhoppning är inte enbart att domen ska innebära att hennes situation blir bättre, utan hoppas att domen ska medföra en ljusning för alla inblandade i målet. Slut, citat.
Säfflefallet alltså. Fint av Sandra, tycker jag. Hon hoppas alltså att den här domen ska medföra, som advokaten sa, en ljusning för alla inblandade i målet. Och det var väl rätt självklart att den här manspersonen, han som förföljt Sandra, att han fick just rätt psykiatrisk vård?
Ja, det i det här fallet, för det här har vi att göra med en person som rätten konstaterar inte har. Alltså han har den typ, han har ju en hjärnskada den här mannen. Och han anses ha en kraftigt nedsatt, även om han inte saknar den helt, men så har han en kraftigt nedsatt förmåga att inse liksom innebörden av det han har utsatt henne för. Så man kan säga att han har förstått så mycket, skriver man då i domen, att agerandet är felaktigt. Men han har inte haft något konsekvenstänk vad gäller då att man kanske inte ska göra någonting som är felaktigt mot en annan människa. Eller han har inte något alternativt handlande, utan han har följt då sina, vad ska vi kalla det för, grundläggande impulser. Han har någonstans känt en dragning till att förfölja henne, och då har han gjort det, trots att han har ju blivit belagd. Det är ju det som också gör att han döms slutligen för den här stalkingen. Det är ju att han har ju brutit mot flertalet kontaktförbud under hela den här långa tiden som han har förföljt offret.
Det jag kan känna, det faktiskt är att det här har alltså pågått i 4 år.
Mm.
Det är helt uppenbart att den här personen inte har några onda avsikter. Han är ju så att säga ett vrak. Det verkar som att hans mående också blivit allt sämre efter hans mammas död. Varför steppar inte samhället in i ett sånt här fall i tidigt skede och tar honom åt sidan? Säger, här, vi sätter dig på ett särskilt boende och hjälper dig. Med att hjälpa dig,
ja,
så att säga.
Ja, just i ett sånt här fall så kan man ju verkligen, jag känner ju inte till hela bakgrunden och så, jag känner till ungefär så mycket som du redogör för nu, att den här mannen har ju levt, han har den här hjärnskadan, och han har ju då fram tills den här stalkingen började, fram tills för en handfull år sedan, levt tillsammans med liksom sin åldrade mamma, och det är hon som har tagit hand om honom. Och jag kan tänka mig, alltså det finns ju så många aspekter i en sån här berättelse. Ja, jag tror definitivt att det här aldrig hade hänt om det hade funnits någon annan som hade klivit fram ur skuggorna och varit åtminstone en kontaktperson för den här mannen och hjälpt honom till rätta. Då tror jag inte att han hade hamnat i den här situationen. För att samtidigt som tingsrätten ändå bedömer utifrån den rättspsykiatriska undersökningen att han har den typen av personlig problematik, att det föreligger en risk för fortsatt brottslighet, så tar man ju också i beaktande hans bristande förmåga till konsekvenstänk. Så det är ju som du
han
säger.
Alltså
nej, han,
för,
han förstår inte bättre. Han upprepar ett beteende som han har fått för sig. Och jag kan inte föreställa mig, nu känner inte jag den här personen, men jag kan inte föreställa mig annat än att det hade varit ganska lätt att avleda det beteendet och att hitta något annat, vad ska jag säga, sammanhang, socialt sammanhang eller något tillfälle man kan få utlopp för den här, för det handlar ju förmodligen om en ensamhet och ett kontaktsökande, och man kan hitta ett sätt att kanalisera ett kontaktsökande på ett sunt sätt. Så att det är en sorg, och jag kan tänka mig, du går liksom långt utanför ämnet, men jag kan tänka mig någonstans att den här modern som hela sitt liv då, från det pojken föddes till han är en vuxen kar, är den eviga vårdnadshavaren som får ta hand om honom, som inser, det gör man ju när man har barn som man förstår, som har svårigheter, som inte kommer att klara sig, att till viss del så kommer de alltid att vara beroende av en på ett helt annat sätt, va? Än vad barn vanligtvis är, för barn växer upp, de blir vuxna, de skapar sig nya liv och sammanhang. Men det här är en av de människorna som inte haft möjlighet att göra det. Så jag kan tänka mig att hon har haft en oro för vad som ska hända med sonen den dagen hon inte finns kvar. Och sen kommer den här dagen, och sen, precis som du säger, var är de sociala myndigheterna, var är det sociala skyddsnätet, var är de som skulle kunna ha mött upp den här mannen på ett annat sätt?
Ja, det känns bräckligt.
Ja,
den här
verkligen.
63-åringen, han sitter nu på rättspsyk. Jag gissar på lång vårdtid. Jag tippar på livet ut. Vad tror du, Fatima?
Ja, all den stund som det inte ser ut som att det finns några andra alternativ för den här mannen. Det är ju så, rättspsyk kan ju i princip bli hur lång vård som helst. Det ska ju prövas en gång i halvåret, men jag vet inte vad skulle behöva, det är så mycket som skulle behöva förändras, särskilt hans sociala förutsättningar utanför den här vårdapparaten skulle ju behöva förändras, och frågan är hur skulle de göra det? Jag har inte så mycket kunskap om honom som person för att ens...
Och Bianca Ingrosso Stalker då, vad tror du om det fallet? Ja, först och främst, går han fri, blir han dömd, blir det fängelse, blir det vård?
Jag känner inte riktigt till vad det står i de här. Det är ju lite svårt att säga. Han stod på en gata utanför hennes butik. För att jag menar, det är ju naturligtvis inte förbjudet att stå på en gata. Och det är ju heller inte förbjudet naturligtvis att uppehålla sig på Grand Hotel på en spaavdelning. Även om det kan verka lite märkligt. Frågan är, vad har de här meddelandena han har skickat direkt till henne som är mer, kan man säga, tydligt ett bevis på att det är henne han söker kontakt med. Frågan är vad det här obehagliga innehållet består i. Men sen är det ju så att den här mannen, man tittar på, jag tittade på häktningsframställan och sen lite bakgrundsinformation, och nu, vi brukar ju i regel inte nämna några namn här, så jag gör inte det den här gången heller. Men han är ju tidigare dömd och har ju avtjänat fängelsestraff bland annat för våld i nära relation. Och han är ganska nyligen, det förföljandet av Bianca Ingrosso lär ha pågått sedan oktober 2024. Och i samband med det så är han ganska nyligen utsläppt ifrån en fängelsevolta, som de säger. Så det ser ju lite problematiskt ut, så skulle jag vilja säga. Det verkar som att det här är en människa som har den här typen av beteende och som upprepar det beteendet.
Ja, vi får hoppas att både Bianca och Sandra får ro och lugn och ro här framöver.
Absolut.
Minns du Lars-Inge Svartenbrandt, den här bankrånaren?
Ja då, han som, vad var det nu, söp ur en hel eka, var det inte så?
Ja, du menar kändisfesten?
Ja, just det. Var det småflaskor eller hur var det nu som låg i den där?
Jag tror det. Ja. Det var väl Schulman som berättade. Svartenbrandt, han berättade för mig vid ett tillfälle att han hade suttit på golvet i en sån här duschkabin på Kronobergshäktet. Han hade bestämt sig för att dö. Han orkar inte bära på den här smärtan som det kriminella livet innebär. Och där på Kronobergshäktet, när han satt där i duschen, så förklarade han att han fick en slags uppenbarelse. Han tog Gud i hand, som han uttryckte saken. Och det här hjälpte honom faktiskt. Men bara några år, för att 2016 så tuttade han eld på sig själv hemma i lägenheten i Kopparberg. Det var ett självmord, han dog. Vi ska prata lite om det här med att bli frälst och bli liksom fri elände och skit. Frågeställaren är Rasmus Troedsson. Fatima, för de som är födda under en sten, vem är Rasmus?
Födda under en sten, som du då ungefär.
Ja.
Rasmus Troedsson är skådespelare och han är även journalist. Och han har ju arbetat på, som jag vill ha det till, han har arbetat på SVT, han har arbetat på Sveriges Radio, och jag har för mig att han också då har arbetat på TV4 som både programledare och reporter. Och så har han skrivit ett antal böcker, och där kan jag varmt rekommendera den självbiografiska Min tid är nu från 2022. För den har jag läst själv med stor behållning. Och särskilt då så uppskattar jag den här berättarstilen som består av en inre resa som han har gjort.
Kristoffer, rulla bandet.
Hej Fatima, Rasmus Troedsson här. Jag tänkte, apropå ditt härliga ämnesområde kriminologi och anslutande ämnen, så tänker jag på mitt eget liv. Jag var ju alkoholiserad i många år och sen nyktrade jag till den 15 december 1996 och har inte behövt dricka sedan dess eller använda någon annan drog heller för den delen. Men det som jag har tänkt på, det var under alla de här åren som jag drack, så kunde jag ju liksom se mig själv med väldigt obehag. Jag menar, till exempel så ljög jag ju väldigt mycket, och det har jag ju förstått att alla alkoholister och narkomaner gör, och jag var inget undantag. Men det var om sådana här idiotgrejer, till exempel som jag hade varit och ätit en korv eller en hamburgare på lunchen, och någon frågade mig om jag, vad jag hade ätit, så jag, då kunde jag berätta att jag hade varit på Rish och ätit från silvervagnen. Det är så dumt så att jag kan liksom inte begripa det. Varför ska jag hitta på att jag ätit en entrecott när jag ätit en liten sketen korv med mos, och som jag egentligen tyckte var hur gott som helst. Och jag har funderat väldigt många år på vad de där lögnerna stod för, och om det hade på något sätt med min alkoholism att göra. Sen var det ju så för min del att jag kom ju till tro. Jag fick ju en väldigt stark upplevelse av Jesus i mitt liv. Det kan ju låta hur jönsigt som helst, men det var verkligen en genomgripande upplevelse av att Jesus älskar mig, tar hand om mig, han förlåter mig och han upprättar mig. Och jag, liksom, jag behöver inte skämmas längre, jag behöver inte känna skuld. Han har tagit allt det där på sig och hjälper mig. Och varför var det viktigt, och vad hände då med min insikt om det här med ljugandet? Jo, jag tror att jag kommer på det. Nämligen, det var ju så att jag var så full av självförakt. Och alla de där lögnerna och allt drickandet och allt annat som var helt vansinnigt, det gjorde att vad jag än gjorde, vare sig det handlade om mat eller om jag diskade eller städade, så kunde jag aldrig känna respekt för mig själv. Att jag hade städat tillräckligt bra eller diskat tillräckligt bra, eller om jag hade ätit en tillräckligt bra lunch så att folk kunde respektera mig, därför att jag själv kunde inte respektera mig. Det är ju fullständigt vansinniga saker, men så var det. Och jag tror att allt handlade om ett djupt, djupt självförakt. Och när jag mötte Jesus så då vände ju det. För när jag förstod att man kan upprättas på riktigt, inte på låtsas utan på riktigt, i mötet med Jesus, då försvann ju mitt självförakt. Och istället så blev sanningen min vän. Det blev, ja, sanningen blev min vän. Det betyder inte att jag inte småljuger lite nu och då, det gör jag såklart. Men i de stora frågorna och viktiga frågorna så har jag ingen behov av det längre. Tvärtom mår jag väldigt bra av att säga sanningen. Och då tänker jag så här, min fråga till dig Fatima, den är, tror du att det finns någon annan lika bra väg till upprättelse som att komma till tro på Jesus Kristus? Ja, det är min fråga till dig Fatima. Skulle vara härligt att höra ditt svar. Hej så länge.
Rasmus Troedsson, fan vad bra han är. Du, får man säga fan när man har med en troende människa att göra, Fatima?
Ja, det tycker jag att man får göra.
Du Fatima, du är troende. Ja. Svartenbrandt, han blev den, han satt där i duschen på Kronobergshäktet. Mm. När blev du troende?
Alltså egentligen, om man ska ta den korta versionen, så är det ju så att jag är fostrad i ett kristet hem där min mamma kommer ifrån den frikyrkliga traditionen, och min pappa var det man kallar för, alltså, högkyrklig inom Svenska kyrkan. Men som alla andra så barn och ungdomar så revolterade jag mot detta, så att när jag var 16 år så stack jag hemifrån och bestämde mig för att jag var inte troende alls, utan jag var istället existentialist, och så köpte jag alla Jean-Paul Sartres och Simone de Beauvoirs böcker istället. Men successivt någonstans kan man säga efter att jag har passerat 25 så kommer, kan man säga så, Gud kommer och knackar på och säger, tjenare Fatima, har du varit på utflykt tillräckligt länge nu? Är det så att du kan tänka dig att vända hem? Och för mig var det väldigt viktigt att få, det blir otroligt snuttifierat det här, men för mig var det otroligt viktigt att få formulera min egen personliga tro och min egen personliga relation då med Jesus Kristus.
Och Rasmus, han pratar något här om att, ja, sanningen blev hans vän. Och Rasmus undrar, finns det någon lika bra väg till det som han kallar upprättelse som att börja tro på Gud och Jesus Kristus? För vi vet ju faktiskt att det är många kriminella som så att säga upptäckt Gud, och så har de faktiskt fått ordning på sina liv. Det låter ju rubbat, men många gånger har det ju funkat.
Jag tänker lite så här spontant. Fina, fina, fina Rasmus. Alltså, tack för din fråga. Tack för ditt vittnesbörd då, som en annan kristen. I den här delen så är det ju så att Rasmus predikar för den som redan är frälst. Och kanske just på grund av att jag också tror, så kan det hända att jag är fel person om det kommer till att man vill belysa, man vill ge ett perspektiv på det här, man vill ge alternativ till detta. För jag tror ju som Rasmus egentligen att det här är den bästa vägen till upprättelse.
Och varför tror du det?
Det handlar om nåd, skulle jag vilja säga. Och det här talar ju även Rasmus om. Han talar om att plötsligen när han släpper in Gud så går ju Gud in och bär honom, både liksom som den älskade varelse han är i och med att han är skapt som människa i Guds avbild. Men han bär också det som är så att säga lite kantigt och lite kantstött. Och nåden är ju det som binder oss samman som människor och som binder oss samman i tron med Gud. Här finns en nåd, här finns en förlåtelse, och det handlar lika mycket om en förlåtelse som kommer utifrån där Gud säger att ja, jag vet att du har felat, men du är här och nu, eftersom du ber om det så är du förlåten. Men det handlar ju också om, ja, men det handlar om att förlåta sig själv också.
Men är det så att en människa som ligger på den absoluta botten, ta till exempel Svartenbrandt där när han satt på golvet där i duschen på Kronobergshäktet, då är det väl någonstans att man väljer mellan att leva och dö. Och då blir det så starkt inom en att man kanske upplever det som någon Jesus Kristus.
Ja, alltså egentligen, jag är ju tillräckligt, hur ska jag säga, öppen. Öppensinnad, och med det så fick jag det att låta som att alla kristna var allt annat än öppensinnade, och det är naturligtvis inte det jag menar. Men jag är tillräckligt öppen för att böja mig för att vi har olika ord för det här som vi upplever. Egentligen så får du för mig kalla det vad du vill, din egen inre röst, ditt överjag, samtal med Gud eller kosmos eller vad som helst. Men huvudsaken, du liksom når det här tillståndet, för att vad det handlar om, det är att öppna dina ögon och se vad är det som pågår. Öppna dina ögon, var brutalt ärlig mot dig själv och mot omgivningen. Och om du vill ha en förändring, var modig nog och gör den förändringen.
Och vägen dit spelar inte så stor roll, bara den blir av.
Ja, jag tror ju att det är samma. Oavsett vad du kallar det för, så är det samma Gud som vakar över oss. Så jag bryr mig inte om du säger att det är kosmos som har hjälpt mig. För mig är det Gud i alla fall. Så att, men oavsett, hitta den här dialogen. Du måste våga föra den här dialogen med dig själv. Och du måste våga vilja den här förändringen, för annars kommer ju inte den.
Och Rasmus undrar ju, finns det någon annan väg? Och det gör det väl också. Vad finns det för vägar?
Oj, ja, det är väl klart att om vi bara pratar om, men nu talar ju han om ett självdestruktivt levande och ett missbruk, men naturligtvis alltså i en social samvaro, att söka sig utanför, om man befinner sig till exempel i ett socialt sammanhang som spär på och som gör, låt säga att jag kanske har då, eller som Rasmus hade, en alkoholrelaterad problematik, och så befinner jag mig i ett sammanhang där alkoholen flödar. Då är ju det inte så bra för mig. Det kan ju gå bra för en annan person som inte har den problematiken och som kan sätta stopp själv. Men då kanske bara en sån sak att fatta det vuxna beslutet att det här är inte bra för mig och jag bör nog kanske inte vara i det här sammanhanget. Och söka sig till ett annat sammanhang.
Och då handlar det om val av människor och så? Alltså.
Ja, det handlar om val av människor, handlar om val av sammanhang, handlar om att fatta vuxna beslut, skulle jag vilja kalla det för. Det jag menar, om jag inte trivs med hur jag blir när jag dricker alkohol, då är väl kanske det logiska svaret eller lösningen på problemet att inte dricka alkohol.
Fatima, har du något klokt slutord till vår kära vän Rasmus?
Nej, jag tycker Rasmus är alldeles utmärkt, fantastiskt klok som han är. Jag tänker på det här som han säger, han gör ju en sån himla fin analys själv, så jag behöver egentligen inte lägga mig i den. Men jag tror det här ljugandet han talar om i början och som är så belysande för hur man mår när man är under isen. Det handlar ju också om att man någonstans väldigt snabbt blir van vid att människor är besvikna på en. Så hela tiden, så oavsett vad man säger och erbjuder, så upplever man själv att det är inte gott nog. Så det var naturligtvis utifrån det perspektivet, alla är så himla besvikna på mig, så att om jag säger att jag har käkat en varmkorv istället för en entrecôte, då blir de ännu mer besvikna, för jag kunde ju ha ätit en entrecôte. Utom jag då som är vegan, men ändå. Så att det faller sig liksom naturligt. Och jag tror att det är också min övertygelse att Rasmus har helt rätt i att det handlar om ett självförakt. Det handlar om att jag är ju redan så dålig, så varför inte bara fortsätta med det här destruktiva?
Oavsett om Gud finns eller inte, vilken tur att Rasmus är med oss.
Absolut, absolut. Och som sagt, jag rekommenderar verkligen hans bok, Mitt liv är nu.
Daniel Kristoffersson har en fråga. Han skriver: hej och tack för en bra podd. Jag har en fråga angående pedofili. Kan en pedofil bli rehabiliterad från sin läggning? Ja, vad svarar du på det, Fatima?
Ja, det råder lite skilda åsikter kring det här. Man har ju gjort en hel del. För det första kan vi konstatera att pedofili i första hand är en sexuell störning. Och den störningen innebär att man har ett varaktigt, alltså det är inte någonting som bara blossar upp tillfälligt och sen går över, utan man har alltså ett varaktigt, ett kontinuerligt sexuellt intresse för barn.
Det går inte att ta ett litet piller, en medicin och
nej,
så är det väck.
Nej, precis. Men de allra flesta faktiskt som lider av den här sexuella störningen begår faktiskt inte pedofila brott. Det är en skillnad av att ha den här sårbarheten eller störningen och att ägna sig åt brottslig verksamhet. Så det är sånt man också, tycker jag, måste lägga i balans i vågskålarna, va? Men för de då som utövar, alltså både har störningen och utövar pedofila handlingar, så har man ju provat allt ifrån kognitiv beteendeterapi och annat, och det har väl haft viss verkan vad jag förstår, men man har också provat olika typer av medicinering, och grejen är den att mig veteligen så finns det inte särskilt många vare sig studier på det man kallar om neurobiologi och farmakologisk behandling, det vill säga behandling med medicin, som det går inte riktigt att uttala sig om huruvida det här är verksamt eller inte, alltså om det kan ge liksom en bot i ordets rätta bemärkelse, utan jag tror, det är min uppfattning, att vi fortfarande står och stampar där, att det handlar om att motivera individen som lider av den här sexuella störningen att inte hemfalla i brott. Det går liksom inte att bota den sexuella störningen, men det går ju naturligtvis att förhindra impulsen att begå brottet.
Det är alltså ett impulsbrott lite grann?
Ja,
kan det inte låta bli,
det är det ju då, i och med att det är en sexuell störning.
Du, det här med pedofiler, det väcker ju större avsky än faktiskt morddömda. Hur kommer det sig?
Ja, men det handlar om att brottsoffret är väl kanske det mest utsatta vi kan hitta inom viktimologin. Det är djur som är fullständigt oskyldiga, och sen är det små barn. Va? Och små barn, det är ju väldigt svårt att applicera, och det ska man ju heller inte göra, det är ju ett avvikande sätt att tänka, men att applicera en sexualitet på ett barn, för att barn är ännu då inte, eftersom de är barn, så är de ännu inte sexuella varelser. Så det ligger ju någonting, det ligger både ett övergripande, kan man säga, tabu mot att sexualisera barn, men sen är det ju också ett fruktansvärt övergrepp. De barn som utsätts för sexuella övergrepp i barndomen, de blir ju aldrig fria ifrån det här. De får ju leva ett helt liv och lära sig att hantera den här PTSD:n och alla andra trauman som följer med detta. Så det handlar ju inte bara om den enskilda gärningen där och då, utan det handlar om ett helt liv. Så jag ska inte säga att det är ett helt liv som är förstört, för det lever många människor mitt ibland oss som är fullständigt kapabla människor och samhällsmedborgare, trots att de har gått igenom det här. Men man kan säga att de har fått ett liv i betydligt större svårigheter än vad de hade behövt ha.
Och det blir lite så i min hjärna i alla fall, kanske reptilhjärnan, att man känner ju spontant nackskott. En pedofil som verkligen ställt till med mycket elände, det var Sten Erik Eriksson. Vad säger jag eftersom han är död? Du Fatima ska få berätta mer om den här personen, Sten Erik Eriksson.
Det är den 22 mars 1967, en onsdag. En 35-årig man vid namn Sten-Erik Eriksson befinner sig vid ett ödsligt beläget torp på Lidingö utanför Stockholm. Sten-Erik har lurat med sig en liten pojke, en 8-åring, till platsen. I en intervju med Expressen 2014 berättar Sten-Erik Eriksson att han ströp 8-åringen med 2 snören. Citat, Sten-Erik Eriksson. Jag sa att jag skulle knyta en rosett, men så ströp jag honom istället. Det gick hastigt. Efteråt gömde jag kroppen i en ihålig trästam. Jag skulle inte ha strypt honom. Jag skulle låtit honom vara. Det var hastiga impulser. Slut, citat. Efter strypmordet begär sig Sten-Erik till Värtahamnen. Där gräver han ner några av sina plagg, bland annat sin jacka och tröja. Sedan åker Sten-Erik ut till Blackeberg utanför Stockholm, där hans mamma bor, och firar påsk. Han bjuds på inlagd sill, köttbullar och ägg. Sten-Erik återvänder snart till mordplatsen på Lidingö, och det är också där han grips. För Expressen berättar Sten-Erik många år senare om gripandet. Citat, Sten-Erik Eriksson. Jag minns att jag satt där i solskenet och rökte en cigarett när jag hörde sirener och såg när polisbilen kom. Men jag satt kvar. Slut, citat. Den 35-årige mannen döms för mord och grov otukt med barn. Sten-Erik bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och han döms därför till rättspsykiatrisk vård. Han slussas runt mellan några av landets stora rättspsykliniker och där, bakom murarna, blir han inte bara omtalad som landets farligaste pedofil utan också som en av de trevligaste patienterna. En mansperson som i 7 års tid vårdats på samma avdelning som Sten-Erik säger till fråga kriminologen, citat. Han fick oss andra att skratta, även personalen. Han bjöd på sig själv, han hade en komisk ådra. Däremot ville han aldrig prata om sina brott. Slut, citat. Som rättspsykpatient skapar Sten-Erik Eriksson ett antal tidningsrubriker. 1998, när han är på permission från Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö, springer han ifrån sina vårdare. 45 dagar senare grips han långt upp i landet, i Örnsköldsvik. 2010, 43 år efter barnamordet på Lidingö, är det dags igen. Sten-Erik, som nu är 79 år gammal, befinner sig på en kyrkogård i Mariefred. Han har fått permission från Sankt Görans sjukhus i Stockholm för att besöka sin familjegrav. Och där, på kyrkogården, genomför han en mycket spektakulär kupp som han, enligt egen utsago, förberett i 2 månaders tid. Vårdarna sitter i en bil en bit bort. 1, 2, 3 försvinner Sten-Erik in i en häck. Han stoppar en taxi och åker till närmsta tågstation. Sten-Eriks plan är att lämna landet och ta sig till Norge. Men snart är gripandet ett faktum. Citat Sten-Erik Eriksson i Expressen. Jag kom inte längre än Charlottenberg. Där kom polisen in genom dörren och in i kupén. Är det Sten-Erik Eriksson? Frågade de och visade upp ett foto och stirrade på mig. Bilden var så tydlig, det var lika bra att erkänna. Slut, citat. Sten-Erik Eriksson transporteras tillbaka till rättspsyk. Där ansöker han upprepade gånger hos förvaltningsdomstolen om att få bli utskriven från tvångsvården och istället få tillhöra öppenvården med en egen lägenhet på utsidan. Men förvaltningsdomstolen gör avslag gång på gång. I ett av besluten skriver domstolen, citat, Eriksson lider av en allvarlig psykisk störning och har bristande insikt i sin problematik. Risken för återfall i vålds- eller sexualbrott bedöms fortfarande vara hög om vården skulle upphöra. Även under pågående vård är risken fortsatt hög för att han ska bruka våld mot personalen. Slut, citat. Sommaren 2014 får Expressen-reportern Magnus Hellberg en exklusiv intervju med den åldrade barnamördaren. Vi har ett klipp från Expressen TV. Magnus Hellberg och Sten-Erik Eriksson möts utanför Sankt Görans sjukhus i Stockholm.
Du är dömd, Sten-Erik Eriksson, för ett mord som inträffade för 47 år sedan ute på Lidingö. Då du ströp en 8-årig pojke. Sen dess har du suttit inlåst. Hur har de här senaste åren varit på Sankt Göran?
Ja, de har varit bedrövliga.
Och varför det?
Ja, jag tänker att jag inte skulle få komma ut någon mer. Att jag skulle få sitta ännu längre.
Du har suttit 47 år. Hur lång tid tror du att du kommer att ha kvar på rättspsyk innan du flyttas ut i det fria?
Det hänger på läkaren.
Och vad säger de för någonting?
De säger att om de vänder sig till domstolen, om domstolen skriver ut honom upphörande av vård, så kommer brottet att upprepas som jag grovt manier, säger läkaren.
Men om du fortfarande är farlig, det är ju den bedömningen man gör, då borde du väl inte släppas ut?
Det beror sig på vad man menar med farlig.
I juni 2017 dör Sten-Erik Eriksson, mannen som under 50 års tid beskrivits som Sveriges farligaste pedofil. Sten-Erik Eriksson blev 85 år gammal.
Ja, det där var berättelsen om Sten-Erik Eriksson. Fatima, vad har du att säga om det vi hört?
Och ofta så blir det ju så att det här blir väldigt intressant för sådana som du och jag som sysslar med true crime. Och man håller på att grotta ner sig i de här som är de riktiga avvikarna eller de här som är de udda fallen.
Men det är särexemplen.
Ja, exakt. Men det är ju samtidigt också en oerhörd tragedi, för att vi får inte glömma bort att Sten-Erik Eriksson, han satt 57 år av sitt liv bakom lås och bom.
Oh.
Så att det kan man tala om är ett förspilt liv.
Och värst av allt, den här lilla pojken, han var så...
Ja, men det går liksom... Elvor, va? Ja, det var han 8 år gammal, den här pojken, som han tog livet av. Och det finns ju andra händelser, så att säga, tidigare i Sten-Erik Erikssons liv, där han då har ofredat unga pojkar. Och han säger sig ju även, jag vet att i Sten-Eriks egen berättelse så ingår ju det här. Han var ju, som han säger själv, barnhemsbarn. Så att han fostrades ju, så att säga, inom ramen för det sociala systemet vid en tidpunkt där man kanske inte hade så mycket koll. Så att det är ju högst troligt att han själv också i unga år har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. Han berättar om det själv i alla fall, och det finns ingen anledning att ifrågasätta de uppgifterna egentligen.
Nej.
Problemet med, eller man ska säga, Sten-Erik Eriksson, han ansågs ha en speciell sorts schizofrenisjukdom som debuterade redan i unga år.
Okay.
I regel så debuterar den när man närmar sig 19-20 års ålder någonstans. Jag har inga uppgifter egentligen på det. Det står bara om honom när man läser om honom, att det var en speciell sorts schizofrenisjukdom. Och att man även ganska snabbt bedömde att det fanns egentligen ingen vård att ge honom.
Då blir det förvaring.
Ja, som han förvarade honom hela livet. Men han satt ju ett tag. Det har ju varit lite turer. För man kan säga egentligen så satt ju... Det här mordet begicks ju i slutet av 60-talet. Så från 67 och framåt så satt han ju oavbrutet inlåst på olika rättspsykiatriska avdelningar. Men redan 57, alltså från 58 framåt, så satt han ju inlåst en första omgång. Och det handlade om otukt med minderåriga pojkar och misshandel. Och han har suttit på Salberga, och han hamnade så småningom på Karsudden mellan åren 75 och 85.
Och Karsudden, det är verkligen gökboet.
Ja, det skulle man kunna säga. Karsudden ligger ju, vad är det? 15 minuter ungefär från där jag bor. Så, men medan han satt på Karsudden, då hade man ändå en tanke mellan 75 och 85 att man skulle kunna slussa ut Sten-Erik Eriksson i samhället. Och vid den tidpunkten så hade han, jag tror det var 160 permissioner på egen hand. Som han
skötte,
som han uppenbarligen skötte. Men genom åren så har man då, det ska ju, varje halvår så ska man ju pröva om det här vårdbehovet kvarstår. Och tydligen så har man då varje halvår i 57 års tid kommit fram till att Sten-Erik Eriksson är så pass farlig eller så pass sjuk att honom kan vi aldrig släppa ut.
Och då ska vi säga det att då är det förvaltningsrätten som tar upp de här ärendena.
Ja, det är
och
det.
Och de tar in utlåtanden från läkarna och det är faktiskt läkarna oavsett som har sista ordet, om jag fattat det rätt.
Ja, alltså utifrån mitt perspektiv, så, som jag känner det, så är det så här att först så kommer den ansvariga läkaren på varje klinik, på den kliniken där den här personen vårdas då, gör en anmälan till länsrätten. Och länsrätten uttalar sin uppfattning om ifall tvångsvården ska fortsätta eller inte. Och så får åklagare yttra sig och så får ytterligare en läkare yttra sig. Och i slutändan så är det då det man kallar för länsrätten som bestämmer om den här inlåsningen ska fortsätta. Och Sten-Erik Eriksson, han prövades ju av länsrätten i Kronobergs län i, ja, måste jag blivit under de här åren, mer än 40 gånger i alla fall, 42 eller 45 gånger någonstans.
Skulle du säga, Fatima, att Sten-Erik var en gåta för rättspsykiatrin?
Jag vet inte hur mycket gåta han egentligen var. Han var uppenbarligen allvarligt sjuk, den här mannen. Och varje person är ju en individ. Man kan ju lida av samma typ av sjukdom utan att för den delen mörda en liten pojke. Jag vet att man försökte med en massa saker. Man försökte med en kemisk kastrering på honom. Men det blev så kraftiga biverkningar så att man var tvungen att avbryta den. Slutändan, de sista 20-30 åren av sitt liv så satt han ju egentligen bara och förvarades. Det fanns ju ingen vård överhuvudtaget, utan han satt väl och spelade kort på dagarna. Bara sådär att de höll koll på honom, var han var någonstans. Det som framgår om man läser om Sten-Erik Eriksson och uttalanden från läkare i de här sammanhangen när han har ansökt om att ändå få bli frigiven, det är ju att man anser att han saknar sjukdomsinsikt och att risken för återfall i den här typen av brottslighet alltjämt är jättestor. Och detta trots att han faktiskt var 85 år gammal när han avled 2017 då på rättspsyk.
Vi ska fortsätta på sexualbrottstema, kan man säga. Vi ska släppa in en gammal tv-profil. En gång i tiden så var hon med i ett program som hette Småstadsdrottningar. Jag tror att det gick på TV3. Kristoffer, rulla bandet.
Hej, mitt namn är Michaela Castellari. Och jag har en fråga till dig. I förrgår så var det en anonym kille som skickade ett videoklipp till mig där han poserade naken. Ingen person jag känner, ingen person jag har konverserat med. Och då undrar jag lite grann, vad är brottet och vad är straffet när det gäller sådana klipp eller bilder som man skickar till okända människor?
Michaela, hon har alltså fått, ska vi säga, snuskbilder. Jag har aldrig fått det. Har du det, Fatima?
Ja. Jag blev ju singel för ett tag sedan.
Var det då brevlådan exploderade?
Ja, till viss del. Alltså så som den exploderar när man är ändå en gammal käring.
Vad händer då?
Ja, nej, men det jag råkade ut för, det var ju, och det är ju tydligen väldigt vanligt. Och för mig så är det helt främmande för att det är på sån låg nivå rent intellektuellt. Så att jag har väldigt svårt att handskas med det. För mig så innebär det en direkt block och sen kommunicerar jag inte vidare.
Och då pratar vi alltså snusk?
Ja, vi pratar om de här dick pics, som de säger. Och så bara för det så kom jag på att en kompis till mig, när det hade varit riktigt eländigt med såna dick pics, och jag beklagade mig över det, att jag fick blockera folk till höger och vänster. Och det är också oönskat i människor som man inte haft kontakt med tidigare, utan som bara så här, tjoho, du är söt, och sen kommer det liksom en bild på någonting man inte vill se. Va?
Obegripligt.
Ja, jag förstår inte riktigt det. Men det var i alla fall en kompis till mig som var lite rolig. Hej Juri. Han sa så här: nu ska du få en fin bild av mig. Du ska få en mic pic. Och så skickar han över en bild på en mikrofon.
Ja, men det var bra.
Och då sa jag, den uppskattas. Såna bilder får man skicka. Nej, men det var,
vilket geni, vilket ja, humoristiskt geni. Ja, du känner sådana alltså, Fatima.
Ja, men han ville uppmuntra mig för att jag hade beklagat mig så mycket över allt detta. Så att nu ska du få någonting fint av mig, nu ska du få en mickpick. Genialt, Juri. Jag skrattar fortfarande åt den. Fantastiskt.
Den var bra.
De här men det var en, jag måste ändå få säga det faktiskt, det var en kille som skrev till mig. Och det var väl smart i sammanhanget. Hej, vill du ha bilder på mig? Mm-hmm. Och då sa jag så här. Om du känner för att skicka en bild på dig själv till mig så kan jag väl egentligen inte hindra dig. Men jag vill göra dig uppmärksam på att det är olagligt att skicka nakenbilder. Så skicka ingen nakenbild, sa jag. Och då skickar den här killen en bild på mig som vi kan säga så här. Hade den varit skuren 2 centimeter längre ner, då hade det varit en nakenbild. Men nu var det inte det. Så att han lyssnade väl till viss mån då, tänker jag.
Och där var du inne lite grann på svaret. Skickar du en sån där bild, alltså en riktig snuskbild,
ja,
då är det olagligt.
Ja, ja, ja. Det är
hur
definitivt
olagligt är det, Fatima? Och vad är själva straffet?
Nej, men först och främst, så, alltså, i första hand så är väl det här ett sexuellt ofredande, skulle jag vilja säga. Och då kan du få, och det är väl vanligast, böter, men är det grovt så blir det ju fängelse faktiskt i upp till 2 år på det här. Sen är det ju det beror ju helt på. Om du till exempel skulle ha delat nakenbilder på ett barn i en gruppchatt, då är det ju plötsligt ett barnpornografibrott och det är ju allvarligt utav bara 17 liksom.
Då kommer vi in på det där som jag efterlyser ibland, nackskott.
Ja, jo, precis. Det står inte riktigt så i lagen. Det står fängelse i 2 år, men det är också så faktiskt när det gäller just barnpornografi. Nu var det inte det hon specifikt frågade efter, men när det gäller barnpornografi så är det så att det räcker med att du innehar någonting som eventuellt skulle kunna tolkas som. Så det kan vara en blyertsskiss som verkar ha för avsikt att avbilda ett barn i någon sorts sexuell situation så, som du döms för. Och bara innehavet, alltså bara det faktum att du har tittat på eller att du har hållit i räcker för att du ska faktiskt kunna få fängelse för detta. Så att det är bara...
Du Fatima, är det inte så till och med nu att det finns ju det här som heter AI, om det är något begrepp
ja, just
du har hört.
Det. Ja.
AI kan väl rita upp som, ja, såklart det mesta.
Ja, ja. Absolut.
Det måste ju vara olagligt det också.
Ja, ja, alltså, det är ju AI... så att även en AI, för det har ju till och med varit upp och prövats. Även AI-genererade bilder som föreställer minderåriga i sexuella situationer är olagliga. Så att det handlar om att det är alltså olagligt att inneha vare sig personen på bilden finns i verkligheten eller inte, eller de facto har varit utsatt för ett brott. Va? Bara själva egentligen fantasin eller uttrycket för den här fantasin är olaglig.
Jag tycker att det är bra att det är så, att det är olagligt. Det är
väldigt,
vad säger du?
Ja, det är en väldigt, väldigt tuff lagstiftning. Kan tänka mig att den bitvis är svår att tillämpa. Men i det här fallet, ja, nu har vi det där skyddsintresset och vem offret är i slutändan för den här typen av brottslighet. Så att här, även om jag kanske i en djupare diskussion skulle kunna ha vissa invändningar, så tycker jag nog ändå att det är ett bra incitament. För då vet man, det är klart och tydligt. Det spelar ingen roll, det finns inga undanflykter. Jag skiter i om det AI genererat, det är fortfarande olagligt och du kan få fängelse. Punkt slut.
Du, jag pratade med Teppas Fågelberg för ett tag sedan. Fatima, mycket kort, vem är Teppas Fågelberg för den som är född under en sten?
Ja, det är dig vi talar om nu igen.
Mm, precis.
Ja, nej, men Teppas Fågelberg, han är din polare har jag hört, men vi ska inte dra den historien nu. Men det involverade ju lite alkohol, eller hur? Den kan du få dra själv i tillfället.
Det blev blött där,
ja, det blev
kväll
det,
i Gamla stan.
Ja, och Teppas skyllde på dig, det var väl hela historien ungefär. Men Teppas, han är journalist, eller hur? I botten. Han har varit programledare i många olika sammanhang, inte minst i radio har han sett att, så jag höll på att säga, vad är Teppas inte? På tur med Teppas, det är en sån här grej som han har gjort.
Det var riktigt bra.
Ja, mycket bra.
Gissa vad Teppas tycker är värst med att vara blind, alltså på våren?
Nej, det vet jag inte.
Man trampar i en massa så här hundskitar som de här hundägarna skitit i att ta upp nackskott, säger Teppas.
Okej. Ja. Jag som har varit hundägare stor del av mitt liv menar att nej, vi skiter inte alls i att ta upp det där. Så att...
Du tar upp i alla fall.
Ja, absolut, absolut.
Vi har en fråga från en lyssnare som vill vara anonym. Den lyder bara så här: är det olagligt att inte ta upp hundbajset? Eller är det bara olämpligt?
Nej, men alltså det, juridiskt så är det en nedskräpning. Och det,
nedskräpning?
Ja, det kan man få böter av. Tar man inte upp det, alltså man är skyldig att ta upp efter sin hund. Och tar man inte upp, då har man låtit det ligga kvar, alltså har man skräpat ner. Och det kan leda till böter och i så att säga extremfallet då, så kan du till och med få fängelse upp till ett år för en nedskräpning. Nu tror jag inte för en hundlort, det tror jag inte. Men
det vore
finns...
väl lite kul att möta upp en fånge som är dömd för hundskitbrott.
Ja, jag undrar hur många hundskitar och under hur lång tid det skulle bli fängelse.
Då måste det vara ett upprepat beteende. Då kanske man hamnar på rätt psyk.
Ja, kanske det blir stalking. Eller brist på stalking av hundlort. Ja, det, jag vet inte.
Men det är olagligt alltså?
Ja, det är en nedskräpning och du lär få böter om du blir anmäld för det.
Apropå skit, finns det någon lag som du tycker är liksom så här, den är så onödig, den är så skitdum?
Don't get me started. Nej, men alla de här, du vet att jag har varit inne och talat om det här som bland annat då Henrik Tam och Bär har forskat på, det som kallas för en symbolisk lagstiftning och lagstiftning som propaganda. De här lagarna som kommer till för att beslutsfattarna och makthavarna i samhället vill visa handlingskraft, fast som egentligen inte är tillämpbara eller som inte leder till någonting konkret. Alltså,
och en av dem menar du väl är de här visitationszonerna?
Ja,
va?
Ja. Vi ska inte ens prata om det. Vi ska prata
där går
om,
du igång.
Ja, det är så otroligt provocerande för att man lägger tid, energi, resurser på någonting som är inte annat än en... Alltså det är lika tomt som en ballong. Stick en nål i det och allting säger bara puff, och sen har du lagt x antal miljoner som kunde ha gjort nytta någon annanstans liksom, på det här. Men vi kan ta någonting som är, hur ska jag säga, mer konkret, som inte ger mig hjärnblödning mitt under poddandet här. Man kan till exempel titta på, visste du att vi har en lagstiftning, en avgift som kallas för kassettbandsavgift eller kassettbandsskatt.
Jag visste inte, men jag kan redan nu känna nackskott.
Ja, nej, men det handlade om, alltså, det är en föråldrad lagstiftning, men den handlade ju om på den tiden som kassettbanden kom och man då började kunna spela av till exempel LP-skivor och sånt, liksom kopiera över dem.
Det var en härlig tid.
Ja, precis. Jag har nog ett gäng blandband hemma, tror jag, fortfarande. Men då var det så att på varje inköpt kassettband så la man som en liten avgift, och den här avgiften var tänkt då att gå till upphovsmännen bakom och kvinnorna bakom. Framförallt så handlade det om musik då på den tiden. För att de skulle få,
alltså, köper man ett kassettband så skulle man som säga gynna artisten.
Ja, de skulle kunna få en liten slant för att de riskerade att utsättas för en piratkopiering. Då.
Men det gillar inte Fatima Adberg?
Nej, men det är ju lite fånigt, för att idag så finns det ju stort sett ingen marknad för att piratkopiera, för att allting streamas ju till höger och vänster, och både vad gäller liksom film och musik och sånt, så är det ju olika streamingtjänster det handlar om som man betalar för. Så jag tycker kanske att det är mer intressant, men den här skatten finns faktiskt, den här kassettskatten, den finns fortfarande kvar, trots att det egentligen inte finns något utrymme för eller intresse av en piratkopiering idag.
Varför ligger den kvar hos skvalpar?
Ja, men helt enkelt för att lagstiftningen är föråldrad, det är precis som du säger, den ligger kvar hos skvalpar, den har egentligen ingen betydelse. Vad jag tycker att man i ett sånt här fall egentligen skulle lägga ner tid och energi på, det är att se till att de som förestår de här streamingtjänsterna, de som sitter som ägare bakom detta, att de förelas att betala upphovspersonerna, alltså ordentligt, för deras upphovsrättsliga verk, oavsett om det är text eller ljud eller rörlig bild eller vad det skulle vara. Det hade varit,
ja, det är inte kul att jobba gratis.
Nej, det hade varit betydligt mer intressant. Så det är väl typiskt en sån där, vad ska vi med en kassettskatt till? Varför ligger den lagen kvar?
Jag tror att jag vet en ännu dummare förordning eller lag eller vad det nu heter. För du har ju trädgård.
Ja.
Har du en kompost?
Ja, det har jag.
Har du tillstånd för den?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men det är inte en sån här varm kompost. Utan det är bara för nedfallna grenar och löv och gräsklipp och sånt där.
Då slipper du Hinseberg. Men däremot om man komposterar, alltså du vet, fisk och sån här matrester.
Vilken tur att jag är vegan.
Då måste man tydligen skicka in en sån här, ja, någon anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Fatima, är inte Sverige fantastiskt?
Vi ligger nog i topp vad gäller byråkrati, kan jag tänka mig, på vissa områden. Och på vissa områden så har man lite svårt. Vad jag kan känna så där, nu är inte jag så insatt i varför man behöver lämna detta, ansöka om detta just. Men jag kan tänka mig att det finns ett skäl, och då kan jag tycka någonstans att man kanske brister från kommunhåll i informationen om, för människor vill nog väldigt gärna veta varför de är tvungna att göra på ett visst sätt.
Jag har ju svårt att se en rimlig förklaring faktiskt.
Jag vet inte, råttor kanske? Skadedjur? Ingen aning.
Du Fatima, jag känner mig gammal och trött. Skulle egentligen behöva chilla en vecka, du vet, göra ingenting, men... Vad säger du? Är vi tillbaka om en vecka eller blir det tyst nu i poddeten?
Det blir aldrig,
du bestämmer.
Nej, det blir aldrig tyst i poddeten. Långt efter att de andra har gett upp det här klättrandet på listorna så kommer fråga kriminologen, och vi kommer jävligt starkt, får jag lov att säga.
Usch, det låter jobbigt.
Tycker du? Jag tycker det låter fantastiskt. Jag fick ett sms.
Vad har vi att bjuda på?
Ja,
då?
Vi har jättemycket att bjuda på. Faktum är att jag har ett rykande färskt reportage liggandes i min dator som jag håller på att peta i lite nu. Där personen jag har pratat med är fenomenal, och där man behöver peta det är möjligen mina inlägg. Det kom ett sms, och jag vet att du också får såna här fina meddelanden ibland, men det här vill jag citera lite ur. Häromdagen så skriver en person, och jag tänker med flit inte tala om vem det här är förrän vi sänder reportaget. Så nu har ni någonting att se fram emot. Det är en person som skriver så här: "Hej Fatima, hoppas att allt är bra med dig." Ja, tack så mycket. Jag vill inleda med att säga att kvaliteten på podden har höjts betydligt jämfört med innan nystarten. Så du ser, vi går framåt. Och så säger den här personen: "Jag har ett litet förslag till avsnittsämne. Kort och gott, diskutera fängelset som sådant." Och sen skriver den här personen en massa spännande saker om fängelset. Och så säger personen slutligen så här: "Vad tycker du om min idé? Du och jag har ofta olika syn på fängelsets vara eller icke-vara utifrån vad jag hör i din podd. Jag tror att det här hade blivit en intressant diskussion, frågetecken." Och du förstår, och sen avslutar personen med allt gott då. Och du känner ju mig, så du vet att jag är inte den som inte antar en utmaning, så skulle vi kunna säga. Så jag gjorde så här att jag ringde upp den här personen och var igår i Kungliga huvudstaden och samtalade en stund. Och det här blev, tycker jag själv, ett kanonmaterial. Så...
Då säger vi så. Då kör vi nästa vecka, Fatima.
Ja,
eller hur?
Och veckan efter det, och veckan efter det, och veckan efter det.
Usch, vad jobbigt. Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila Fatima på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan även ringa Fatima på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du lyssnat.